Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att du ser att det gör utslag också.
Det gör det.
vad roligt att ha dig här, Louisa. Det känns ju lite som att jag har lurat hit dig. Men jag hoppas att du känner dig pepp.
Det är väldigt kul att vara här. Ja, förlåt. Det är väldigt kul att vara här också. Men ja, kanske lite lurad. Men jag har varit sugen på har varit sugen på att testa poddande tidigare. Så att det ska bli jättespännande.
Ja, men vad roligt. Ja, men då är det lite premiär här då. Du heter Louisa Persson och vi har träffat varandra genom att vi är kollegor på jobbet och jag fick dig att lyssna lite på våran podd och sen så frågade du, har ni inget avsnitt om Barbie? Och då sa jag, vill du komma och prata om Barbie? Och på den vägen är det, därför sitter vi nu här.
Ja.
Så att det är med detta sagt avsnitt 224 och vi ska prata om Barbie-filmen som vi båda faktiskt var och tittade på igår tillsammans igen.
Precis, för andra gången.
Så vad kände du inför denna andra tittning?
Ja, jag hade väl inte så jättehöga förväntningar. För vi hade ju sett den tidigare, både du och jag.
Mm.
Men jag tyckte ändå att det var vissa saker som man uppfattade som man kanske inte uppfattade andra första gången.
Mm.
Så att
Nej, men jag håller med. Det var jag är väldigt glad att vi gick och såg den en gång till, för att jag kände att det var en lite annan film den andra gången. Jag skrattade mer andra gången jag såg den, kan jag säga, än vad jag gjorde första gången.
Det gjorde jag med av någon
konstig
anledning.
Det var roligare andra gången om.
Det var den. Och det kanske var för att man inte heller hade för höga förväntningar på den.
Nej, men precis. Ja, förlåt.
Det här är ju en av de filmerna som nu under våren och sommaren har haft, liksom, varit mest hypad. Och därför så tror jag att när man såg den första gången att man hade så extremt höga förväntningar på vad filmen skulle göra för en. Alltså att det skulle vara en sån stor upplevelse. Och jag kan uppleva att det är lite så, det också har porträtterats i sociala medier.
Mm-hmm.
Och riktigt så var det kanske inte för mig, varken första eller andra gången. Men att man lite tog den för vad den var när man såg den andra gången.
Nej, men precis. Jag håller helt med. Alltså, det har ju varit en... Det borde ju skrivas någon typ av bok, eller att de borde lära ut det här på kommunikationslinjen, hur de har marknadsfört den här filmen. För det har ju varit något av en sån marknadsföringskampanj utan dess like.
Verkligen.
Det har varit otroligt mycket snack om den här filmen innan den här... Det kändes som att man hade sett den innan den ens kom på något sätt.
Jag kan inte annat än instämma. Det har varit en extremt framgångsrik, liksom, marknadsföring. Och särskilt i sociala medier. Jag vet inte. Årtiondets marknadsföring.
Ja, men verkligen årtiondets mediekupp. Eller vad, jag vet inte vad man ska kalla. Och det här också att den sammanföll med den här Oppenheimer. Så det blev hela den här Barbenheimer-grejen. Så det kunde ju inte ha blivit bättre. Alltså, det kändes ju som att Oppenheimer hade aldrig blivit så stor om den inte hade råkat släppa samtidigt som Barbie.
Jag sitter och nickar, jag inser att du inte ser det, men jag instämmer fullt ut. Och å andra sidan så känns det lite som att man jämför äpplen och päron. Alltså jag som också har sett Oppenheimer, att det är svårt att jämföra de två. Men verkligen.
Det är två helt olika typer av filmer. Det måste man ändå säga.
Instämmer fullt ut.
Men du, vad har du för relation till Barbie innan den här filmen? Lekte du med Barbie-dockorna eller?
Det gjorde jag. Min relation till Barbie, den går ju ganska långt tillbaka i tiden om man säger så. Det var ju x antal år sedan man lekte med Barbie, men det gjorde jag absolut. Och jag lekte faktiskt också med Barbie ganska länge, ska jag erkänna. Jag kan tänka mig att det säkert var många som gjorde det, men det var någonting som man, när man blev liksom en när man blev äldre så var det någonting som man kanske inte var så öppen med. Men jag lekte med Barbie ganska länge. Och jag hade även en nära kompis till mig som också lekte med Barbie ganska länge. Och Ja, otroligt mycket Barbies, Barbiehus och det var bilar och det var allt möjligt. Så att jag har ganska stora erfarenheter.
Ja, vad roligt att du säger det, för jag har jättestark, jag var också, jag lekte, jag hade typ 100 Barbie-dockor. Jag sålde av dem på en loppis i hembyn för några år sedan liksom, och bara herregud vad mycket Barbies jag hade, och möbler och simbassänger och allt möjligt till dem. Men jag kommer också så väl ihåg den här känslan som man hade. Jag tror att jag var typ, jag lekte med också med Barbie väldigt länge, och jag kommer ihåg att jag fick så här tvinga mig själv att sluta leka med Barbie, för det kändes inte okej. Jag tror att det var någonstans där i 13-årsåldern man började smussla med att man lekte med Barbie, och var man tvungen liksom att så här mörka att man gjorde det. Jag kommer också ihåg att jag hade en äldre tjejkompis som jag lekte med, som vi lekte i hennes källare, och det var väldigt noga att jag fick säga till henne, eller jag fick inte säga till någon att hon hade lekt med Barbie med mig, för hon var ju 2 år äldre då, och det var ju skamfyllt.
Ja, men verkligen, det är precis samma upplevelse. Jag var säkert också 13-14 någonting, och min kompis som jag lekte med var ungefär i samma ålder. Och jag tror att jag hade nog vid det laget packat undan mina egna Barbies och gick och väl packade upp dem då och då. Men det var mycket att vi hängde hemma hos henne, och hela hennes rum var bara fullt med Barbie-dockor. Och det var som en dröm att komma in där och bara, wow, nu ska det lekas.
Ja. Alltså jag kommer ihåg liksom hur mitt lilla barn jag tänkte så här, åh, när jag blir stor och tjänar pengar, då ska jag lägga alla mina pengar på Barbie. När jag får köpa vilka jag vill.
Ja, på tal om det, kommer du ihåg när man gick i leksaksaffären när man var liten och det fanns såklart vanliga Barbie-dockor, och de var man ju supersugna på. Mm-hmm. Men i Umeå på Lekia, tror jag det var. Nu ska man kanske inte göra reklam för något lekföretag. Men
jag vet inte om Lekia finns längre, men ja.
Ja, men vad bra. Som hade liksom, det var Barbie-dockor som var i ett glasfönster. Det var samlardockor. Och de var så otroligt exklusiva. Och jag minns så jag bara, du vet, kollade på min pappa med så här hundvalpsögon. Och bara, snälla, snälla, kan jag få en sån här Barbie-docka. Mm. Och det fick jag ju såklart inte, för de kostade ju liksom multum. Men det var, jag var så starkt minne av den där liksom önskan. Och jag vet inte om jag tänkte att när jag blir vuxen, men, eller när jag blir stor och tjänar egna pengar. Men jag misstänker att jag hade någon liknande känsla inför just de liksom fantastiska Barbie-dockorna som var så, hade så exklusiva kläder och hår och liksom, var superhäftigt.
Ja. Nej, jag kommer ihåg också det liksom. Det är så många Barbies som jag har tyckt av mina föräldrar och inte fått. De lever ett särskilt liksom sånt här fantomen eller spökliv, alla dockor man kunde ha haft.
Låter som en boktitel. Alla dockor eller alla Barbies jag
precis,
kunde
exakt,
ha haft.
Det blir mina memoarer. Ja. Men hur tyckte du, för den börjar ju med det filmen med liksom att introducera, så den gör ju en väldigt uppenbar blinkning till den här A Space Odyssey 2001-filmen med att det börjar med en väldigt förhistorisk scen med små barn som kastar sina bebisdockor när den här Barbie-dockan kom liksom. Kommer du ihåg någonting sånt liksom i relation, för jag har försökt tänka på det liksom, hur för det, ja.
Nej, det gör jag inte, och det kanske är logiskt att vi inte gör det med tanke på att jag tror att den blinkningen är nog till liksom 50-60-talet då Barbie först kom.
Mm.
Medans när vi växte upp så fanns ju både liksom bebisdockor, jag kommer inte ihåg vad de hette, var på väg att säga Annabelle, men det är ju skräckfilmen.
Det är skräckfilmen, det är ett helt annat avsnitt.
Det var ett helt annat avsnitt. Medans, jag har ett minne av att man hade både, och sen kanske man hade de här bebisdockorna när man var liksom ännu yngre, och sen att man fick Barbie när man var lite äldre. Men jag har liksom inget sånt minne att man liksom...
Alltså, jag har ingen minne av att någonsin har lekt med såna här bebisdockor liksom. Jag tänkte också på det, nu hoppar jag lite vilt i handlingen här, men det känns ju som att de försökte få ett ganska kyskt intryck av Barbie liksom. Och jag kommer ihåg att, ja, riktigt så kyskt lekte man kanske inte alltid med de här Barbie-stockerna.
Nej, det gjorde man kanske inte. Men om man ska koppla tillbaka just till inledningen så tycker jag ändå att det är en av de mest intressanta delarna utav filmen. Alltså för mig själv i alla fall.
Ja, vad tänker du då?
Men jag tänker just här att man porträtterar Barbie som liksom pionjärer att liksom, utifrån kvinnorollen. Att man går ifrån att bara leka att man är mamma till att faktiskt leka att man är någonting annat. Alltså i sig själv, liksom för sig själv. Och det tyckte jag var ganska intressant, för att jag har nog aldrig liksom tänkt på Barbie på det sättet. Och av den anledningen var det väl smart att de la in det. Däremot så känner jag väl lite att, ja absolut att de var pionjärer på 50-60-talet, men knappast år 2023 liksom. Det faller lite kort i modern tid.
Ja, jag tänkte på det bland annat när de, för de gör ju en väldigt stor grej av det här att Barbie har gett en image av att man kan vara vad som helst. Och jag tror att det, alltså jag har inget minne av att mina Barbies någonsin var presidenter och piloter och såna där saker. De hade bara vackra kläder på sig. Så jag vet inte om det där var någonting som har kommit senare liksom. Att yngre generationers Barbie-lekande har de rollerna. Jag känner inte riktigt igen mig där.
Nej, men intressant, och inte jag heller ska sägas, utan precis som du säger, det var kläder och det var liksom, jag minns att man lekte att de olika Barbiesarna hade olika typer av relationer till varandra, och det var drama eller så var det kärlek och man hade någon Ken-docka, det var ju väldigt liksom, vad ska man säga, platt på den tiden. Men... Nej, alltså, och det där tänker jag är lite ett försök nu att så här Barbie-washing. Jag vet inte
precis.
Om man kan säga att det är en grej, men jag upplever hela den här filmen som något typ av försök att göra Barbie till någonting mer än vad det har varit. Man försöker liksom PK-fiera hela liksom,
just det.
Barbie-konceptet. Som sagt, jag tror att det säkert liksom hade en viss... att det ändå liksom på 50-60-talet att det kanske var en sån liksom, vad ska man säga, förändring i hur unga flickor främst då, men unga barn liksom kunde föreställa sig själv i framtiden, men att det skulle handla om liksom att det skulle handla om såna typer av saker, det har jag lite svårt att se framför mig faktiskt. Men det kanske gör det idag. Det vet jag inte.
Ja, det är svårt. Jag har inte lekt med Barbie på hur många år vill jag inte ens tänka på. Men väldigt många år. Så att jag känner att det här kanske är något som har kommit nu. Eller så är det liksom ännu mer att de försöker. För jag håller verkligen med dig i den analysen. Det kändes verkligen som att det här var... Alltså jag känner mig lite tudelad. Filmen försöker ju sälja någon typ av basic feminism. Samtidigt så kan jag tycka att det är kul att den här filmen har blivit så stor och så spridd, i och med att nu får ju väldigt många ta del av den här feminismen. Samtidigt så känner jag att det fattas lite lager i analysen, och att det i syvende och sist ändå känns som en lång reklamfilm för Barbie, vilket är ju ofrånkomligt. Annars hade ju Mattel aldrig gått med på att göra den här filmen liksom.
Jag sitter och nickar frenetiskt, för jag håller med dig. Och jag tror att när det kommer till den här filmen så behöver man ta den för vad den är. Alltså det är en väldigt liksom, det är en komedi, det är inte bara en komedi, det är en komedi med en extremt svag story skulle jag vilja säga. Den är rolig stundvis. Den är nostalgisk för oss som är lite äldre, och jag tänker också även för barn liksom, så kanske, jag vet inte om barn idag leker med Barbie, men jag tänker att det är liksom roligt utifrån det perspektivet. Men när det kommer till liksom frågan om att ha så högre förhoppningar på filmen och dess budskap, jag tänker på liksom feminismen som du nämnde, där faller den väldigt kort. Alltså den sparkar in öppna dörrar, den plockar gratis poäng, och den går inte riktigt så djupt ner i analysen och kanske i självkritiken som jag hade hoppats på. Och om man kopplar tillbaka till liksom när jag såg den första gången, att jag hade fått uppfattningen medialt liksom att det är en väldigt feministisk film, om man tittar på, vad heter hon...
Greta Gerwig.
Precis, så kanske det är det man hade förväntat sig.
Mm. Ja, men jag håller med. Det känns ju som att det är så de har beskrivit den i intervjuer. Liksom. Så här, man har ju ständigt hört den här att de som har läst manuset har varit så här: wow, vi fattar inte att Mattel gick med på det här. Jag kände, jag fattar precis varför de gick med på det här. Visst, det slänger lite kängor åt att Mattel bara består av män och liksom bestämmer en kvinnligt kodad produkt, men samtidigt så får det ju dem att framstå som sköna som går med på att det skämtas om dem så här. Alltså, så det blir någon sorts win-win ändå. Sen kan de fortsätta vara män i styrelserummet.
Ja, ja men precis. Och jag tror inte heller att det har varit så självklart för Mattel. Därför att jag läste någonstans att till och med vdn hade åkt ner till inspelningen och varit väldigt kritiskt inställd till vissa,
okay.
vissa scener eller moment i filmen som ändå typ made the cut. Men som sagt, jag tycker ändå att... jag tycker ändå att de hade ändå kunnat vara lite mer självkritiska för att faktiskt också bidra till någon typ av liksom förändring faktiskt. För många företag väljer ju att gå den vägen och inte bara försöka liksom Barbie-washa sitt varumärke utan faktiskt också försöka liksom ta ytterligare steg i rätt riktning, säger jag nu. Men...
Precis. Jag tyckte också att alltså en vanlig kritik som Barbie har fått är ju det här skeva kroppsidealet. Det har man ju hört under hela sin uppväxt känns det ju som. Och det är väl kanske därför man i viss mån har inte pratat om att man har lekt med Barbie. För att det känns som liksom självidentifierad feminist så känns det här ibland i vissa sammanhang känns som att då ska man inte ha lekt med Barbie. Men liksom, och det kändes som att de försökte adressera det här i filmen men... Det gjordes aldrig någonting av det. Jag var lite besviken på det, för jag hade hört också att, att de skulle ta tag i det på riktigt. Det är en scen i filmen när en ung tonårstjej som är dotter till en kvinna som jobbar på Mattel. Hon liksom läser lusen av Barbie och säger att du står för ett jättedåligt kroppsideal. Och på det så blir Barbie jätteledsen och sen nämns det aldrig mer. Liksom.
Precis, och jag tyckte att det var... liksom jag tyckte att man var inne och nosade på ganska mycket intressanta liksom, aspekter i filmen genom den här dottern då, som du påtalar. Men att, precis som du säger, man gick inte tillräckligt djupt i det. Utan det omnämns väldigt kort och sen så är det liksom ingenting mer. Och jag håller med dig, jag var också ganska besviken över det. Jag tycker också att om man ser på vilka effekter filmen har fått, alltså på sociala medier, till exempel TikTok eller Instagram, att jag skulle vilja säga att resultatet av den här filmen har snarare varit kontraproduktivt ur liksom en feministisk aspekt. Just det här med att befästa liksom orealistiska kroppsideal både för kvinnor och män. Visst, det fanns en del tjocka kvinnliga Barbies, vilket jag tycker är ett plus. Där liksom det finns fler människor som kan identifiera sig.
Ja, en trans Barbie också till och med.
Ja, det läste jag faktiskt också att det fanns. Men jag uppfattade inte det under filmen dock. Men, precis,
det var ingenting de sa öppet utan man får helt enkelt tänka in det i och med att innan skådespelarna så spelar när Barbie är en transkvinna.
Ja, det var säkert att jag inte visste det faktiskt.
Men, jag tänkte...
men på det temat, inte på trans Barbie-temat utan just på liksom kroppsidealstemat så läste jag också att det har varit väldigt hårda liksom, träningsscheman och det har varit PTs inblandade för hela casten och det är säkert ingenting ovanligt när man spelar in en film men lite besviken där också faktiskt.
Ja, nej men jag hör det säger och jag håller mig också med. Liksom. Det kändes som att den hade kunnat gå ännu på djupare. Och med tanke på, som du säger, vad Greta Gerwig har varit kapabel till att producera förut. Samtidigt så tänker jag att hon kanske tänker lite så här att bättre göra något lite än... att inte göra det alls eller att ha låtit någon som inte hade haft feministisk kritik överhuvudtaget göra Barbie-filmen. Jag vet inte.
Ja.
Det, jag kan tänka mig att... Jag kan också förstå varför det inte var djupare. Jag tror inte att den filmen hade gått att göra. Inte med Mattels stöd i alla fall.
Nej.
Då hade man nog fått göra en film om någon som, om en docka som heter Larbie eller någonting.
Nej, men precis. Och det har du ju en poäng i faktiskt. Och det är nog det jag också menar liksom, när jag har pratat med mig själv, just det här att man får ta den här filmen lite för vad den är. Man får inte ha för höga sådana förhoppningar. Och precis som du säger, även om jag kan tycka att de sparkar in öppna dörrar, så kanske det inte är så worldwide. Utan att...
Ja, men precis. Man får ju tänka att alla kanske inte har den här förutfattningen om patriarkatets existens. Nej,
nej precis. Och på tal om patriarkatet, någonting som jag dock tyckte var väldigt intressant var just det här att man försökte visa på, jag vet inte om du uppfattade det så, men att man försökte visa det på att till skillnad då från patriarkatet in the real world, så var det ett matriarkat i Barbie-världen.
Just det.
Och det kan jag också tycka är lite sådär antifeministiskt nästan. Därför att det är någonting som jag uppfattar att antifeministiska rörelser ofta, eller personer ofta pekar på att...
Ja, kritisera, precis. Vill ni ersätta det här med ett matriarkat? Mm.
Exakt, exakt. Så där kan jag tycka att liksom, där får de inga poäng hos mig i alla fall. Även om jag tycker att man hade kunnat... Därför att jag tror att när det kommer till liksom, det de målar upp för Ken, och att även Ken såklart har... är formad utav vissa förväntningar och vissa ideal. Det tycker jag är jättebra att de går in på, men inte från den vinkeln, därför att precis som kvinnor också liksom lider utav könsroller, så gör ju män det också. Och det tycker jag är någonting som är vettigt att lyfta, men inte på det sättet. Inte att man ska försöka dra det till att det är ett matriarkat. Där tappar de lite poängen för min del i alla fall.
Nej, det är jätteintressant att du lyfter det. Min första tanke om det här var, jag vet inte om det någonsin var matriarkat när jag lekte med Barbie. Jag tror inte att jag tog in det. Som jag kommer ihåg att jag lekte, så var det väldigt liksom dynastin eller Dallas. Det var liksom, som du var inne på, det var relationer, och det var liksom, jag hade ju ett helt så här släktträd som jag tror jag hade skrivit ner i någon bok, och hade liksom så här familjekrönikor om alla, hur de var relaterade till varandra och vem som hade gjort slut med vem och liksom så här. Så jag tror aldrig att jag lekte något matriarkat där alla kvinnor var presidenter. Det tror inte jag kom in i min lilla barnvärld här i lekrummet. Nej. Det var nog ganska reflektion av den verkliga världen, tror jag, även om förhöjd med snygga kläder och rosa.
Ja, men precis. Och tvärtom så tycker jag att Barbie talar ju till det manliga ögat, som man ibland pratar om. Liksom.
Oh, ja.
Så att jag köper inte det alls.
Nej, precis. Det kändes verkligen som någon typ av, vad var det du kallade det för?
Barbie-washing.
Ja, Barbie-washing. Att de vill, och just det här att vi har räddat världen, jag bara, det har jag aldrig märkt att ni har, att Barbie har försökt göra, men okej.
Exakt. Har det någonsin varit Mattels ambition? I think not.
Precis. Men jag håller också med dig att du säger det här om att det är i slutet, för det kändes ju som att även om, nu kommer vi att spoila här, så att beware of spoilers om ni inte sett filmen, jag tänker göra det, så se den innan ni lyssnar vidare, men det som händer i slutet är ju att huvud Barbie, stereotypical Barbie som spelas av Margot Robbie, hon återvänder till den verkliga världen. Medans det känns så, eller det var väl dit det barkade, att i Barbie-världen så är ordningen återställd, att Barbie är i kontroll igen. Visst, stereotypical Barbie har lyssnat lite på Ken, hon vill inte vara hans flickvän, men hon har i alla fall liksom sagt att jag ska ha, du kommer att få bli inbjuden på någon liksom girls night. Så, men det känns ju ändå som att ordningen är återställd, att Barbiesarna reagerar i. Och som du säger, vad är det, en skulle det vara en vinst som om Kens fortfarande är förtryckta, då har man ju bara ersatt ett förtryck med ett annat. Ja, det var verkligen lite så här underlig slutsats där. Å andra sidan så kan jag också förstå känslan och glädjen i att få, åtminstone få ha ett matriarkat någonstans.
Ja, nej men precis.
Det var omslutet av patriarkat. Så att jag tänker att det finns väl någon sån här liten... ja, jag vet inte.
Men det känns som att deras slogan är typ girl rules. Och man är så här, ja, absolut. Men... Nej, men jag håller med dig. Att så här, det är klart, i Barbie-världen så ska det vara så som Barbie-världen är. Liksom. Det var väl en...
Ja, precis. Alltså, jag tänker att det kanske finns någon tanke med att unga tjejer ska ha en utopi att komma till. Uh-huh. Och det är Barbie-världen då, det är så de vill sälja in det liksom. Om resten av världen styrs av män, men kom till Barbies värld, där får ni i alla fall låtsas att ni är presidenter liksom, jag vet inte. Lite plåster på såren, men det är klart, eftersom filmen inte gick så djupt i vad feminismens ultimata vinst skulle egentligen vara, så hamnade vi inte riktigt i det jämställda Barbie-landet.
Nej.
Utan det var återställningen av ordningen, så att säga.
Verkligen. Men på tal om vad, på tal om the real world och vilka liksom, vad ska man säga, effekter som den här filmen har fått. Har du sett mycket liksom i sociala medier och sådär?
Nej, jag är ju jättedålig på att vara på sociala medier, eller jag undviker dem, så att jag har typ noll koll. Jag vet bara vad jag läser i tidningarna, det är så långt jag vet. Har du koll?
Jo, men det har jag. Jag hänger inte på TikTok, men jag hänger mycket på Instagram, måste jag erkänna.
Spännande, få höra.
Ja, och det ska man väl säga att mycket av de TikToks som vad ska man säga, blir viral, de överförs ju också till Instagram. Och det har varit väldigt mycket kring den här filmen såklart, redan inför filmen i samband med att den hade premiär, men även fortsatt nu efteråt också. Och det är väl det jag var inne och nosade på lite grann i början, att jag tycker att om man tittar på resultatet av filmen så känner jag inte att det här liksom feministiska budskapet har slagit igenom, och troligen på grund av att det har varit ganska svag ton i filmen. Därför det har varit väldigt mycket, alltså de kvinnor som har liksom dolled up, liksom. Hur ska man förklara?
Ja, men precis. Det har blivit en Barbie-feber där alla ska klä sig i rosa och klä sig ut som Barbie. Och då undrar man ju lite så här, okej, det här feministiska kanske gick lite förbi då.
Ja, men det gick förlorat, tror jag, tyvärr. Ja. Så att jag skulle säga liksom att resultatet av filmen kanske har varit lite bakåtsträvande.
Intressant.
Ja, men faktiskt. Sen så finns det ju, alltså det är väl såklart kanske just de aspekterna som också har trendat på sociala medier av en anledning, men det är det man har sett, och det gjorde faktiskt, jag såg ju Barbie-filmen första gången ganska sent, och jag hade nästan redan inför den biostunden tappat suget lite grann av den anledningen. För jag kände att det här kommer nog inte vara det jag tror.
Nej, det vill att det ska,
eller det jag vill att det ska vara. Den potentialen som jag såg att man ska göra liksom en liten självkritisk film kring Barbie.
Ja, det var intressant att höra. Jag har ju läst lite grann om det här med att i Sydamerika, tror jag det var, så blev det väldigt Barbie-feber. Liksom, folk skulle begravas i rosa kister och vad det nu var. Liksom. Och så. Och det känns ju, ja, det är väl fint. Men, ja.
Ja, men bara också så här, visa på vilket ansvar också populärkulturen har i samhällsförändring. Alltså att det är ändå en intressant aspekt som jag tror också föranleder den kritik kanske som jag har framfört i recensionen.
Samtidigt så tänker jag liksom, om nu alla de här människorna som bara tänker på det rosa går, och så får de se den här scenen som jag tyckte var en av de stora behållningarna för filmen, när Barbiesarna ska, för att då har ju vi kanske ska berätta lite om handlingen, Ken har kommit, de har kommit till den riktiga världen, Ken har upptäckt patriarkatet och tar patriarkatet med sig till Barbie-världen och gör alla Barbiesarna till sina slavar, och när då Stereotypical Barbie kommer tillbaka och ska omvända ordningen, så gör de det bland annat genom att få killarna att spela gitarr åt dem. Det var lite konstigt översatt, at them, mot dem kanske man skulle översätta det på svenska. Det här som jag tror att många har upplevt, att det är en gitarrkille som ska spela och titta in i ögonen samtidigt som de spelar. Det tyckte jag var en underbar scen. Jag tänkte, även om man nu inte fattar det feministiska budskapet, kanske om man får den här scenen till livs, att man tar med sig det sen i sitt fortsatta liv, och när det händer en på riktigt, att man såhär, det här känner jag igen.
ja, verkligen.
Jag vet inte riktigt.
Jo, men det tror jag. Jag som du säger, liksom, vissa av de här scenerna är ju... Alltså är ju inne och nosa på det, och jag tycker speciellt att den här monologen, vad heter den skådespelaren som också är med Ugly Betty?
America Ferrera.
Ja, alltså hon, under filmens gång så har ju hon en väldigt liksom peppig monolog om just kvinnorollen.
Mm.
Och det är ingenting nytt heller skulle jag säga, men det är ändå någonting i rätt riktning. Och det kanske även unga flickor tar med sig, som kanske inte heller har hört eller tänkt på världen på det sättet tidigare. Jag tänkte nu när vi var senast på bio så var det ju två unga...
Det var väldigt mycket barn.
Det var väldigt mycket barn och två unga barn bredvid mig då. Varav den ena inte verkade kunna engelska så bra. Som frågade sin kompis.
Mamma hela, ja.
Nej, det var faktiskt en annan ung tjej också, en kompis. Vad säger de nu? Tycker Barbie inte om Ken? Det var ganska...
Jag tänkte väldigt mycket på de där barnen när vi satt och tittade. Jag tänker att alltså, även om själva ämnet Barbie är barn, så kändes det inte som att filmen tilltalade barn. Jag tror att 99% av den här filmen gick över huvudet på barn. Det enda de kan ha haft glädje av, det är nog dekoren.
Ja, men precis.
Handlingen måste vara jättesvårt att greppa för ett litet barn.
Nej, men verkligen. Och jag tror, alltså, så här, om jag ska vara lite kritisk mot mig själv, så tror jag ju att filmen är ju en det är ju en ironisk film. Alltså det är ju en komedi. Så jag tror att mycket av scenerna där man så att säga spelar på liksom stereotypiska könsroller är ju så att säga en blinkning till vi alla vet vad som pågår här, men problemet är att jag tänkte också på det under filmens gång då när vi var igår, att de här unga barnen, de uppfattar ju kanske inte den där ironin eller den blinkningen, och därför så kan jag nästan tycka att det är olämpligt för barn att se på filmen.
Nej, men jag kan verkligen förstå det. Jag tänkte också lite på det, att det är så här, när man inte förstår det lagret, vad är det man tar till sig då av den där gitarrscenen? Ja. Jag tror att det är väldigt svårt för ett barn att greppa liksom alla lager i den.
Ja.
Samtidigt så kan jag känna att hur många såna här stora blockbusters har ett moment där en karaktär berättar om liksom vad patriarkatet gör med kvinnor i en, får en sån lång monolog.
Sant, det kanske
inte
är
många.
Nej.
Ja, det känns väldigt unikt. Det känns som att man får gå och titta på väldigt smala filmer för att få se den monologen. Om jag ens har sett den i någon film förut är ju också frågan. Ja, inte så liksom...
Nej, jag är osäker. Nej, precis. Jag är osäker, och där har du en poäng. Att om man slår ihop det, även vissa andra så att säga genomslag kanske, som ändå man får erkänna görs i filmen, och med det här lagret av ironi, jo, men då kanske det är en av liksom de bättre, och en av de bättre, vad ska man säga, kritiska filmer som ändå finns och som har nått ut på det här sättet, precis som du säger. Annars så kanske vi pratar väldigt mycket om smala filmer
som inte de här människorna som vill begravas i rosa kister kanske ser på, eller ja, det kanske är en fördom av mig, men
jag tror att den är riktig, men vi öppnar upp för att det kan vara fördom.
Nej, men jag tänker det, alltså det är lite sådana saker som jag själv tampas med, liksom så här, på vilken nivå ska man lägga det. Risken är ju att om man är alldeles för uttalat, alltså nu är den här ju väldigt uttalat feministisk, sen kanske vi inte tycker att den går hem, men liksom om man gör det allt för uttryckligt så tror jag att man kanske tappar för många tittare för att det ska vara värt i slutändan. Så att, ja, jag vet inte. Jag känner att jag pendlar mellan att jag känner att det här hade de kunnat göra bättre, och samtidigt vara lite så här, jag kan ändå tycka att det är lite häftigt att det blev så här.
Jag håller med dig.
Bättre alltså, litet än inget. Kanske någon går hem och kollar upp ett verk av... inte vet jag.
någon klok Blanka feminist.
Ja. Ja, precis.
Ja, nej, men verkligen. Och jag tror att det är någonting, att det ligger någonting i det du säger. Att man får inte ha heller för höga krav, tror jag. Utan inte heller less is more, men mer så här, man får vara nöjd med det filmen faktiskt levererar. Och hoppas på att den här, vad ska man säga, lite enligt mig då bakåtsträvande trenden kanske lägger sig snart.
Vad menar du när du säger att en bakåtsträvande trend? Har du sett det så här i flera filmer eller?
Nej, inte alls i filmer, utan jag hänvisar kanske egentligen bara till liksom utvecklingen i sociala medier, där jag upplever att det har blivit, alltså så här, tjejer ska vara väldigt tjejiga. Det ska vara väldigt mycket rosa, bara rosa. Det ska vara kort. Och jag tycker liksom att det har inte jag sett på ganska länge. Även fast sociala medier alltid har liksom sådana negativa lager. Så tycker jag nästan att det också har blivit, vad ska man säga, mainstream nästan nu.
Ja, det känns ju som att det är två, om vi ska ta det lite vidare, så känns det som att det är flera strömningar på en och samma gång. Samtidigt som det är svallvågen efter MeToo och det är kroppsaktivism, så har vi också en extrem kroppshets med där skönhetsingrepp är liksom normaliserat. Så att det, ja.
Och det är ju också en intressant aspekt, just det här med skönhetsingrepp. Att det är ju kanske vår generation eller min generation där det liksom verkligen började och slog igenom lite bredare. Många är liksom min åldersgrupp. Jag kan väl för lyssnarna säga att jag är född 95. Och att det är också intressant att titta tillbaka. Okej, men kan Barbie eller Barbies, vad ska man säga, erkefiende Bratz, kan det ha någonting med det att göra?
Hur menar du då?
Jag menar att när man har vuxit upp från en väldigt ung ålder har fått det till sig att det är så en kvinna ser ut. Eller att man har blivit påverkad helt enkelt.
Ja, jag är ju lite för gammal för Bratz. De var aldrig en grej för mig. Var de mer eller mindre... liksom.
Ja, det är en intressant fråga. Nej, de var mer.
De hade stora ögon.
Väldigt stora ögon, väldigt så här, knappnålsnäsa och väldigt stora fylliga läppar.
Så då är ju Barbie nästan naturlig i jämförelse.
Ja, precis. Och sen är väl aspekten så här att ja, men Bratz kanske ingen så att säga hade som målbild, för Bratz hade också väldigt stora huvuden, att det var mer liksom att så här, lite alien liknande.
Lite karikatyr, ja.
Ja, exakt. Men jag är inte helt främmande inför liksom en sån typ av analys, att försöka liksom göra kopplingar mellan okej, men vad har man vuxit upp med för typer av leksaker och vad har man fått för liksom skönhetsideal matat åt en från en ung ålder, vad har det sen fått för liksom konsekvenser?
Ja, men verkligen. Det är klart att det påverkar liksom på ett eller annat sätt. Men om vi tittar lite på själva handlingen, vad tyckte du om den?
Ja, jag tyckte att handlingen var ganska svag. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tyckte att storyn var lite rörig. Och lite svårt att greppa det, för hela Barbie-världen ska ju vara någon typ av liksom en alternativ verklighet, så att säga. Men jag förstår inte riktigt kopplingen mellan Barbie-världen och den riktiga världen. Förstår du det?
Det var mycket man skulle acceptera där i växlingen mellan de två.
Ja, men precis. Först tänkte jag sen när jag såg det att ja, men kanske att liksom Barbiesarna, de finns och går runt i Barbie-världen. Och sen är det något typ av liksom stark koppling till de faktiska Barbie-leksakerna. Men så verkar det ju inte heller vara.
Mm.
Så att för mig var det ganska oklart vad Barbie-världen faktiskt var. Men i övrigt så, ja, det var en ganska händelserik handling. Ett litet äventyr. vad tycker du själv?
Alltså, alltså, anledningen till att jag frågar det är så här, för att min käpphäst brukar ofta vara handling. Och ja, jag tycker att senaste tidens Hollywoodfilmer har verkligen spårat ur när det gäller handling. Jag vet inte vad som har hänt med alla manusförfattare. Det känns som att för mig är det inte svårt att skriva en hyfsad rulle, men det känns som att alla ska slå knut på sig själva nu för tiden, och så blir det helt obegripligt i slutändan. Jag håller med som du att det var väldigt, alltså om man bryter ner det i sina beståndsdelar plötsligt, så att det var liksom anledningen till att hon skulle till den riktiga världen var att eventuellt så kanske det var att den som lekte med henne var lite ledsen och då skulle hon gå och göra henne glad.
Mm.
Och den premissen hade jag väl kunnat köpa, även om det var liksom så här, hur de tog sig till den riktiga världen var ju så här bananas. Men det är klart, det är en film om en docka, så att det får man kanske köpa just den delen. Men sen visade det sig ju att det var mamman som hade påverkat Barbien. Och ja, där kände jag att det förlorade mig lite granna, och jag blev inte riktigt heller klok över hur det hängde ihop med de här teckningarna som hon hade suttit och ritat, och varför det skulle ha påverkat Barbie så himla mycket.
Nej, men precis, så det är det som jag håller med dig.
Jag tror att de hade kunnat göra det starkare genom att skriva lite tydligare där och väva in det lite mer. Det hade kunnat funka, men på sättet det var gjort så blev man bara lite förvirrad över varför America Ferrera hade en så stor roll i den här filmen. Och det kändes som att det var för att de saker hon säger kan bara en vuxen kvinna säga, men den vuxna kvinnas levda erfarenheter, det kunde inte den här lilla preteen-tjejen göra kanske på samma sätt. Så det var väl därför. Men det blev också lite så här, ja, det var ett litet udda val där helt enkelt. Jag tyckte också att filmen spårade ganska mycket där någonstans, när det blev att Ken skulle ta tillbaka patriarkatet. Sen var det inte riktigt, ja, där hade jag också tyckt att de hade kunnat vara tydligare med, det kändes som att filmen ibland gick lite lost i sina putslustigheter och glömde liksom förklara vad det är som gör patriarkat till ett patriarkat. Och det var mycket som man var tvungen att bara köpa, liksom, att de hade plötsligt kommit tillbaka och brainwashat Barbie-dockorna, och man bara, hur gick det där ens till? Det förstod jag överhuvudtaget inte. Hur lyckades de med det? Det hade man kanske velat se, jag vet inte.
Nej, men exakt, och att det också verkade som att det var en riktig hjärntvätt som hade hänt.
Mm-hmm.
Alltså inte bara,
ja,
att så här, de hade blivit socialt påverkade in till liksom, någon typ av förändrad bild av sig själv och en förändrat samhälle, utan att det är alltså att det har varit någon typ av liksom legitim hjärntvättssession på alla liksom Barbies.
Ja, och det känns ju som att då borde de ha psykiska men efter det här och absolut inte vilja förlåta Kens.
Nej, det är torterad liksom till.
Ja, nej, men precis. Då är vi ju nästan på den här filmen Women Talking istället, så det är...
Ja, och jag hade... Och på tal om handlingen, hade också väldigt svårt att förstå liksom vilka som skulle vara the bad guy. Tills att jag sen förstod att, ja, men okej, det kanske är Ken då. Som liksom ska försöka pracka på patriarkatet i Barbie-världen. Men det gjorde mig också lite förvirrad. För att Mattel var ju också lite sådär...
De var ju också lite bad guy. Fast de vågade ju aldrig riktigt göra de ordentliga bad guys.
Nej.
De var ju bara lite såhär bumbling idiots. Som inte kunde liksom gå över... Vad är det de heter, de här utpasserings...
Eller spärrarna, ja.
Spärrarna, alltså det är liksom... Det...
Nej, men jag håller med. Så att det var en väldigt rörig och svag handling av den anledningen, alltså. Att man inte riktigt, det känns inte riktigt som att man hade liksom en utdikterad väg eller en main story som man följde, utan att det var lite kringelkrångel under vägens gång. Och att man i slutändan inte riktigt förstod vad jag har sett på egentligen.
Nej, precis. Nej, men det verkar, jag fick inte riktigt ihop alla delarna. Jag tyckte också att slutet liksom... var väldigt utflippat. Jag kände att jag förstod inte alls meningen med att hon skulle bli en riktig kvinna som Pinocchio. I wanna be a real boy. Alltså, den förstod inte jag heller riktigt. Och varför skulle hon överhuvudtaget vilja det när hon kan få vara i sin Barbie-värld där kvinnorna regerar? Varför vill hon komma till det här hemska patriarkatet som vi just där utmålat som så?
Liksom? Nej, men, alltså jag håller med dig. Det är väldigt oklart sett i relation till vad ska man säga, det andra som händer.
Det kändes som en annan film, slutet.
Ja, precis. Det, för att då hade jag hellre sett att hela Barbie-världen bara förföll. Och att Barbiesarna fick liksom, vad ska man säga, insikt i att nej, vi behöver inte se ut på ett visst sätt för att vara en framgångsrik kvinna. Vi behöver inte allt det här som ju ändå ligger i Barbie-rollerna. Så att då hade jag hellre sett att hela Barbie-världen föll. Alternativt då att Barbie, ett stereotypical Barbie, blev kvar. Att det fanns liksom en distinkt skillnad mellan Barbie-världen och the real world. Nu var det ju som att, jo men då hade ju lika gärna alla Barbies kunna välja the real world.
Ja men precis, jag håller med. Jag tyckte också en annan sak som jag störde mig på, det var ju att den här filmen bemästrar ju tekniken telling instead of showing. Vilket är väldigt... Det är alltid lika frustrerande när det händer i en film där du verkligen har det visuella mediet och ska visa saker i bilder, men det var ju ständigt den här berättarrösten som talade om saker som jag, särskilt i början, som man bara, nu sa du precis det vi just har uppfattat själva, talade det om det för oss. Och det kom också väldigt mycket senare med Ken och så vidare som förklarade sakerna de just hade gjort. Och jag tror att det hade varit mycket, mycket roligare om de där sakerna bara hade fått vara liksom där utan att kommenteras. Det var mycket skriva på näsan liksom.
Ja, så var det. Och att det också kändes som att den här berättarrösten försökte liksom, vad ska man säga, försökte lägga in de där skämten egentligen. Men som du säger, det var lite mycket att både se och sen höra. Lite kaka på kaka kanske.
Ja, men verkligen. Det var Helen Mirren förresten som var berättarrösten. Det hade inte alls jag uppfattat.
Nej, inte jag heller.
Varken första eller andra gången jag såg den. Jag läste det nu idag, att det var hon som gjorde den här narrativen.
Jag har faktiskt inför den här podden läst lite grann om filmen. Och det är ingenting som jag brukar göra. För jag är inte egentligen kanske en sån där filmfantast som många andra. Men faktiskt insett det, hur mycket rolig information det fanns dels om den här filmen, men säkert även om andra filmer.
Mm-hmm. Alltså hela det dela med dig av då?
Hela det konceptet. Jo, men jag delat med lite grann. Jag tänkte just det där kring att det var ganska hård träning, pilates och sånt där för rollmedlemmarna.
Det märks ju att Ryan Gosling har legat i hård träning för att få fram den där glänsande tvättbrädan.
Verkligen, och på det temat...
Han har nog gjort mer än pilates, tror jag.
Ja. Jo, det kanske var damerna främst då. Men på det temat så läste jag att Ryan Gosling hade själv hört av sig till Greta och bett om att få spela Ken, därför att, och backstoryn till det då, ja, och det här tycker jag är ju väldigt komiskt, att backstoryn till det var att han hade hittat sin dotters Barbie, eller Ken då i det här fallet, hans dotters Ken-docka, ligga ute med ansiktet nere i gyttja. Och då hade han sagt någonting i stil med att nej, den här storyn måste berättas, alltså Kens story. Och det jag tycker att det är väldigt lustigt, för det spelar ju återigen lite grann på det här liksom matriarkatet och att Ken får stå i bakgrunden och att det är väldigt synd om Ken. Så det tyckte jag var lite sådär, lite löjligt nästan. Men att han kände då en brinnande desire att liksom berätta Kens historia.
Ja. Jag tycker det är lite talande med den här filmen, att det känns ju som att Ryan Gosling har ju fått så himla mycket cred för den här lilla rollen.
Ja, och så här, jag tycker att han
mer
gör det bra.
Mer än vad Margot Robbie har fått nästan.
Ja. Och jag tycker båda dem, det är ju fantastiska skådespelare, och det är väl absolut någonting som jag också tycker så här, att de har väldigt mycket bra skådespelare med i den här filmen. Och jag tycker att de båda två gör en väldigt bra insats. Så men vad gäller själva liksom, vad ska man säga, the backstory, så tror jag också att alltså det blir lite ironiskt när det framstår som att även Ryan Gosling tar den för seriös.
Ja. Du tror inte att det var sagt med någon blinkning då, då?
Det är svårt att avgöra när man läser.
Han blev väldigt rörd. Ja, just det, det är klart. Det är klart att
ja,
men det är väldigt roligt att ömmade så för den här Gytje-Ken. Liksom. Mm.
Ja, här. Jag ska läsa. Är det okej om jag läser på engelska?
Ja, ja. Ja. Absolut.
According to Ryan Gosling, he accepted the role of Ken after seeing his daughter's Ken doll lying face down in the mud next to a squished lemon. He took a shot of the doll and the lemon and sent it to Greta saying, I shall be your Ken. This story must be told. Så det känns... Så att, jo, det kanske är lite med en blinkning, men det är också hilarious.
Ja, det känns ju alltså, på ett sätt väldigt rätt att det var Ryan Gosling. Han har ju varit väldigt mycket av ett meme och varit väldigt liksom... jag vet inte om du kommer ihåg dem. Det var ju den här You Go Girl-memesen med Ryan Gosling där ett tag. Att han framstod ju som väldigt liksom... ja, men det var väl någon typ av feministiska memes.
Jaha. Nej, jag har inget minne av det sådär direkt.
Jag har för mig att det här var blandat med Me Too. Liksom, att man skickade runt memes på Ryan Gosling som såg väldigt... ja, men han blev väl någon sorts, i de här memesen, liksom, en sån här arketypen på en bra man. Jag kanske har helt fel tolkat det här, men det var i alla fall så jag minns det.
Alltså typ att han var en supporter utav...
Ja, men lite så moment. Liksom sådär. Eller, ja, precis. Och blev extremt sexualiserad i samband med detta för som en bra mans feminist. Liksom.
Mm,
men jag kan helt minnas detta fel. Så därför är det också lite roligt att det är han som är Ken, för att han har väl... han har satt många hjärtan i brand.
Det har han ju verkligen, och även jag tänker hans insats i The Notebook och verkligen drömmig.
Också en film man kan diskutera.
Verkligen, det är många filmer som man skulle kunna diskutera.
många filmer man kan diskutera länge.
Någonting annat som jag också läste var att alltså, man tänker på vad heter hon nu?
Margot Robbie.
Att hon är ju liksom den perfekta skådisen för att spela Barbie. Men att hon
ju faktiskt... har man ju läst mycket om.
Ja, och hon var ju faktiskt inte tilltänkt att vara Barbie.
Nej, okej, vem var det då?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vilket är kanske en svag spaning därmed. Men det var någon annan som var tilltänkt.
Okej.
Okay. Men som tackade nej då. Och då så fick hon frågan. Och hon har ju varit inblandad i produktionen även på annat sätt, har jag förstått. Och att det egentligen då inte var tänkt att hon skulle vara med i filmen.
Men att hon har ju ett produktionsbolag och så.
Precis.
Från kvinnliga filmskapare och sådär.
Ja. Ja, men precis.
Ja, men vad intressant. För jag känner att den bild jag har fått, det är ju liksom att Greta Gerwig typ... Jag tror att jag har läst att hon bara, det fanns ingen annan som kunde spela de här två typ så...
Ja,
så det är intressant bara... att höra att...
att det fanns andra tilltänkta, ja. Ja, och det verkar också som att den här filmen har varit på gång i typ sedan 2014. Och att det har varit massa olika, både filmbolag och liksom regissörer och dylikt som har varit inblandat.
Mm. Så att, men det kan jag ändå tänka mig, liksom, att Mattel har väl säkert försökt få till en film länge.
Precis, och en film som kanske passar deras...
Ja, jag tänker att ända sedan de här Lego-filmerna kom och omdefinierade vad en leksaksfilm kunde vara, så har det nog funnits ett stort intresse från väldigt många kända leksakskapare att göra samma sak. Liksom.
Ja, nej, men precis. En annan intressant grej är ju också Alan i filmen, som är
just
ju lite random. Eller hur?
Väldigt random. Särskilt, jag har aldrig hört talas om den här
Alan-dockan. Nej, och det hade inte jag heller. Förstod inte alls vem det var, vilket syfte den rollen ens fanns. Men då läste jag sen då att Alan, vilket inte framgick i filmen, vilket jag tyckte var lite svagt, är ju egentligen...
Jag tror att det är i eftertexterna så tror jag att de visar
de kanske
liksom
berörde dockan. Det. Så. Ah. Därför att han är då... man till Pregnant Midge.
Aha, ja. Det sa de inte. Nej,
nej precis. Så det är egentligen, alltså det är det Alan är, alltså den Barbie-dockan. Men i filmen så är det väldigt oklart vad det där är för typ.
Ja,
liksom.
Nej, de skämtade ju väldigt mycket. Jag hade ju fattat det som att han var bara en kompis till Ken. Att han lanserades så och att han lanserades med devisen han kan bära alla Kens kläder.
Ja, det var hans.
Det var hans roll.
Ja. Ja, men det tycker jag var lite så här, okej, ja men då förstår man. Ja.
Men jag tyckte det var mycket såna här saker, alltså det var ju mycket så här blinkningar som gick in över huvudet, liksom. Till exempel när den där scenen när Ken står och kastar ut Barbies kläder, så ska det vara så här ikoniska kläder, och jag bara, fanns det inte mer ikoniska kläder än de här? Jag känner inte igen någon av de här kläderna. Men det kanske är om man är en liksom, extrem Barbie-samlare så kanske man känner igen de här Paisley-byxorna som någonting väldigt dyrbart och jag vet inte vad, men det gick mig totalt över huvudet.
Det tror jag, och jag tror också att mycket av de där, liksom, vad ska man säga, hänvisningarna till tidigare liksom, Barbies är lite äldre än vad vi är.
Det kändes ju väldigt mycket som att man kollar på setdesignen på Barbiehusen, så de såg ju inte ut som något Barbiehus jag någonsin ägde. De var lite mer så här 60-talsaktiga, men det kanske återigen liksom blinkade till Barbies unga år, ja.
Ja. Nej, precis. Jag har lite svårt att komma ihåg exakt hur Barbiehusen såg ut. Jag vet bara att vi
lekte med. De var väldigt rosa, det kommer man ihåg.
Ja, väldigt rosa. Och även bilarna. För jag tror att vi hade ett gäng, jag och min kompis då, Barbie-bilar som vi också lekte med.
Just det. Jag kommer faktiskt ihåg den där gravida Barbie-docken. Jag tror jag hade en kompis som hade den. Det var väldigt udda. Det var underligt. Man hade ju aldrig på magen. Man kunde ju ta loss magen, har jag för mig. Och så har det ett litet foster, eller var en liten bebis liksom, som man kunde stoppa i magen. Men den plockade man ju bort hela tiden.
Det var ju så konstigt. Jag hade faktiskt också den, tror jag. Alternativt min kompis då, med den extremt stora Barbie-samlingen. Men vi lekte också med den. Och jag kommer ihåg, precis som du säger, att man kunde liksom snurra på magen eller plocka loss magen.
Ja, jag så tror var att man kunde trycka infant. In den. I alla fall den jag minns så kunde man trycka in för att bebisen skulle få plats under fake-magen.
Ja.
Och fake-magen var liksom en grej som man kunde ta loss som ett lock. Liksom.
Ja, men precis.
Sjukt underlig grej alltså.
Verkligen, och som sagt, jag menar de Barbie-dockorna som vi hänvisar till, det måste ju vara en senare variant än den här första Barbien Midge då, som kom ut, som också verkade ha dragits
det
tillbaka.
Det kanske kom flera, fast det lät som att de bara gjorde en och så gick det inte så bra och sen slutade de.
Ja, men precis, men det kan inte stämma, det måste ha kommit fler. För
det menar, måste ha kommit senare, ja.
Midge, vi ska se. Nej, 2003 kom Pregnant Midge, så det kan ju ha varit den som...
Ja, nej, då måste det ju ha varit någon annan jag lekte med, för det här måste vara innan 2003, då hade jag definitivt sett att leka med Barbie.
Kanske fanns fler.
Kanske
vi gör så här, Jules, vi gräver inte djupare i det.
Nej, vi gräver inte djupare.
För det kan bli jobbigt att inse hur länge man lekte med Barbie.
Oh, gud. Eller hur gammal man är, herregud.
Ja, både och.
Ja, börjar du känna att vi har något mer att säga om det här? Är det något mer du har tänkt på?
Jag börjar känna mig ganska färdig faktiskt, tror jag.
Ja, men vad bra, eller inte bra. Det var ju väldigt roligt att prata med dig om det här. Men
det var det verkligen. Inte,
ja, men toppen. Vi får väl säga att vi har haft ett ganska blandat intryck av det här.
Precis. Jag tror liksom sammanfattningen är väl att det är lite splittrat.
Vi är inte riktigt klara om vi tyckte att det här var ett bakslag för feminismen eller ett
ett steg framåt.
Steg framåt tror jag inte man kan säga att det är. Men kanske för någon som inte är bevandrad i feminism kanske det var ett milt uppvaknande.
Det får kanske. Vi hoppas. Att det åtminstone var så.
För någon. Ja, men toppen. Jättekul att ha dig med, Louisa. Om man skulle vilja prata med dig vidare, hittar man dig? Du sa att du är på sociala medier. Var kan man hitta dig då?
Ja, men precis. Man kan hitta mig på Instagram. Där heter jag egentligen mitt namn då, Louisa Persson. barbie.jpg.
Yes. Ja, men så toppen.
Där kan man diskutera Barbie-filmen med mig vidare.
Där kan man diskutera Barbie-filmen med Lovisa. Ja, men underbart. Ja, då får vi tacka så mycket för oss. Det är La Villa Tulos som plinkar på i bakgrunden här som vanligt. Gud, jag känner mig som Aron när jag ser ordet plinka. Jag tror att jag använder det i varenda poddavsnitt som jag har. man är ju väldigt van i djur. Det är Jesper Ringhög som gör våra superfina omslag. Alltid så himla uppskattat. Ja, det var allt för oss. Vet du vad vi brukar säga så här i slutet på avsnittet? Har du koll på det, Lovisa?
Nej.
Vi brukar runda av.
Ja, precis. Du får gärna styra skutan åt det hållet.
Då gör jag så. Vi säger att det är coolt att vara snäll.
Det är väldigt coolt att vara snäll. Och tack, Öppna världar, för att jag fick vara med er idag.